den 6 juni 2001, Iran.
Också i Iran är det val den här veckan. På fredag väljer invånarna president. En viktig väljargrupp är de unga. Hälften av väljarna i Iran är under 30 år. Men många av dem är besvikna över att mer än 4 år med president Mohammad Khatami bara har inneburit mycket små förändringar. Vår korrespondent har träffat unga iranier i Teheran.
4 years ago we all voted for Khatami. But till now there was a few improvements. Basically, I can express my feelings because I live here. And this improvement is just limited because he's not in power.
Vi röstade alla på Khatami för 4 år sedan, säger Mariam, som arbetar som översättare på ett utländskt företag i Teheran. Det vi har sett är bara marginella förändringar. Han har inte någon reell makt. Om jag röstar eller inte, det spelar ingen roll. Khatami är visserligen bättre än de andra kandidaterna, men han är maktlös, säger 29-åriga Mariam. Jag träffar henne och flera andra ungdomar på ett populärt café i stadsdelen Vanak i norra Teheran. Mariam är klädd i en blå, vacker scarf. Hon har en jacka i en annan blå ton. Runt de fyllda borden, där så gott som samtliga röker när de äter glass, dricker kaffe eller iransk cola, är svaren genomgående de samma. Valet på fredag är betydelselöst, säger de. Ali är en 25-årig student. Han anser att Khatami har fungerat som en ridå för de verkliga makthavarna, de högsta religiösa ledarna.
Khatami was a curtain to cover the others' businesses. And he covered well. He entertained the people. And now everything is going the way that it's supposed to go.
Khatami har funnits för att skylla över vad de som har makten har för sig. Han har roat folket med en del reformer, men med mycket liten verkan, säger Ali. Det som har hänt på 4 år i Iran, säger han, det är att antalet prostituerade har blivit flera och att priset på heroin har sjunkit. Det är förödande för unga människor. Mariam fyller i och säger att unga iranier längtar ut och de längtar bort, och det är inte bra för en nation, konstaterar hon.
All these youngsters are so depressed and they feel like useless living here, and everybody is trying in a way to find a way to go out of this country, which is not very wise.
Unga människor är deprimerade, de känner sig värdelösa när de inte hittar några jobb, och det enda många strävar efter det är att lämna Iran. Så skulle det inte behöva vara. En ung kvinnas analys av tillvaron i den islamiska republiken Iran. Lars-Gunnar Erlandsson, Teheran.
Den 9 juni 2001. Teheran, Iran.
Det är Teheran.
Väljarna i Iran gav president Mohammad Khatami nytt förtroende. Den iranske presidenten blir omvald med en överväldigande majoritet. De första sammanräkningarna visar att Khatami tagit hem minst 75% av rösterna i flera valkretsar som har räknats under natten. Sammanräkningen beräknas vara helt slutförd senare under lördagen. Mycket tyder på att Khatamis seger blir ännu större än för 4 år sedan. Då tog han hem omkring 70% av rösterna. Långt, långt efter kommer tvåan Ahmed Tavakoli med den blygsamma noteringen 12%. Det här valet har som tidigare val i Iran de senaste åren format sig till en sorts folkomröstning om det reformprogram som Khatami introducerade när han tillträdde 1997. Det är framförallt en otålig medelklass och välutbildade ungdomar som önskar snabbare modernisering. De vill att Iran leds in på vägar som för en bit bort från den strikt hållna islamska orientering som infördes i landet efter revolutionen 1979. De vill utöka kontakterna med omvärlden. Valdeltagandet ser ut att ha varit stort. Under kvällen, när den tryckande värmen avtagit, kunde jag se långa köer framför vallokaler på olika ställen i Teheran. Vallokalerna höll öppet 4-5 timmar längre än aviserat och stängde inte förrän omkring midnatt lokal tid. Lars-Gunnar Erlandsson, Teheran.
Trettonde juni 2001. Iran.
Valet i Iran blev en storseger för den sittande presidenten och ett rungande ja till fortsatta reformer och ökad demokrati. Men nu väntar en mängd vardagsproblem. Arbetslösheten är till exempel omkring 15%. Och med det följer också sociala problem som inte ens det stränga religiösa styret har kunnat påverka. Narkotikamissbruket till exempel.
Det är heroin han röker. Hassan är en av Irans många drogmissbrukare. Uppemot 2 miljoner människor använder såna här droger. På frågan varför får vi det här svaret.
Javunar bikaran azadi nadaran. Khatran hi rujum konan be hami.
Certainly this is a reason for drug abuse, but this cannot be the only reason. Opium was abused before. I would say that there are both cultural reasons and there is the hardship.
Opium har alltid varit förstahandsvalet i Iran ända sedan medeltiden. Och knarket har sedan länge strömmat härigenom på sin väg till den viktiga Europamarknaden. Den iranska regeringen har dock lyckats få talibanerna i Afghanistan att förvandla vallmon där till vetefält och så har tillgången på opium minskat i Iran. Men knarkproblemet tycks lika stort som någonsin tidigare.
Nowadays the situation has changed, however, because the youth and because heroin is a much more appealing and easier to use drug rather than opium.
And cheaper?
And cheaper, unfortunately. A gram of heroin nowadays, with however a very, very low purity, can be bought for $1.2.
Och ska man tro en missbrukare som Hassan så blir de bara fler och yngre.
Bale, خیلی عاشو. من جوان 14 سالش دیدم تزریق میکنه.
Och knarket är inte det enda sociala problem som många menar växer igen efter över 20 år med mullorna vid makten.
خب بیشتر به خاطر فقر دیگه.
Ja, trots alla strikta klädregler, för den som kan koderna eller vet vilka nummer man ska ringa så finns utbudet där. Under vårt samtal ringer hennes mobiltelefon oavbrutet. Flera kunder eller boyfriends som hon kallar dem hör av sig hela tiden. Och det finns alltså många i hennes bransch, trots att det de gör kan vara livsfarligt.
Det är honom mycket massan han på behandlar. Bara avvärde sig i börset. جریمش میکنه شلاق میزنه و اگر شوهرش بشه که سنگسار میکنه.
Nej, pressstyret här har inte inneburit att problem som känns igen i nästan hela världen blivit mindre. Knarkproblemet i Iran är snarare värre än i många andra länder. Det konservativa prästerskapet vill skylla alltihopa på ett allmänt moraliskt förfall. Regeringen har dock försökt stoppa inflödet och börjat hjälpa missbrukare. Men vem som än bestämmer i framtiden, det här handlar både om gamla traditioner och vardagsekonomi och kanske också i viss mån om politik.
Irak, 11 juli 2001.
En människa skadades och flera hus förstördes i natt i en raketattack i Iraks huvudstad Bagdad. Raketerna riktades mot regeringsbyggnader och mot ett av president Saddam Husseins palats. Den irakiska oppositionella Shia-rörelsen tog på sig skulden för attentatet, men i ett radiouttalande la förespråkare för den irakiska regimen istället skulden på grannlandet Iran och tillade att Irak förbehåller sig rätten att svara på attacken på sätt som man finner lämpligt.
juli 2001, Irak.
Över 9000 människor, de flesta barn, dog under förra månaden i Irak på grund av brist på mat och mediciner. Det hävdar irakiska hälsoministeriet och lägger skulden på FN:s sanktioner som har varit i kraft sedan Irak invaderade Kuwait i augusti 1990. 6000 av de iraker som dog i juni av sjukdomar relaterade till undernäring var barn under 5 år enligt de irakiska myndigheterna. Irak hävdar att totalt har över 1,5 miljon människor dött av sjukdomar orsakade av FN-sanktionerna. Irakiskt luftvärn sköt idag ner ett amerikanskt spionplan som flög över södra Irak, det uppger den officiella irakiska nyhetsbyrån INA. USA bekräftar att ett obemannat spaningsplan har försvunnit över södra Irak. Brittiska och amerikanska plan flyger regelbundet på patrulluppdrag över zoner med flygförbud i norra och södra Irak. Ett FN-förbud som gäller irakiskt flyg efter irakiska attacker mot upproriska grupper.
September 2001. Många arabländer har svårt med solidariteten efter de svåra terroristdåden i Amerika.
Många arabiska regeringar går nu en svår balansgång mellan att fördöma terroraktionerna i USA och att låta en USA-kritisk opinion göra sig hörd. I flera intervjuer har den egyptiske presidenten Hosni Mubarak varnat USA för att gå för snabbt fram med militära aktioner mot misstänkta terrorister. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar från Kairo.
Det gäller för USA att tänka sig för innan amerikanerna inleder militära aktioner som riskerar att döda civila. Det är också allt för tidigt att tala om en världskoalition mot terrorism, så har den egyptiske presidenten Hosni Mubarak uttryckt sig i några intervjuer som han har gett till internationella medier och som också publiceras i egyptisk press idag. Mubarak ger också ett råd till de afghanska talibanerna. Om talibanerna ska kunna fortsätta att få uppbackning av Pakistan har talibanerna inget annat val än att lämna ut Osama bin Laden, så sa den egyptiske presidenten. Under 90-talet störde islamistiska fundamentalister ordningen i Egypten. Kampen riktades bland annat mot företrädare för regimen och också mot turister. Under senare år har en annan form av islamisering varit märkbar i Egypten och i andra arabländer. Det är inte nödvändigtvis terrorinriktade fundamentalister som vinner terräng. Snarare handlar det om en sorts folklig rörelse som värderar islamsk bud och regler högre än allt för påträngande västliga ideal, och där samröret med Israel ses som ovärdigt. USA har genom åren i den här delen av världen inte skyggat för att stödja diktaturer som underminerar mänskliga rättigheter och som bara marginellt medverkar till ekonomisk utveckling. USA beskylls för att plundra rikedomar utan att ge något i gengäld. Arabiska analytiker är idag inte sena att peka på dessa faktorer som en grogrund för ett spirande missnöje. Det är därför det går att förklara varför primitiva reaktioner som just de här har hörts dagarna efter terrordåden i USA, nu har amerikanerna fått vad de förtjänar. Men arabvärldens ledare är pinsamt medvetna om att deras ekonomiska utveckling är beroende av västerländsk teknologi. På samma sätt behöver västvärlden olja från länder i Mellersta Östern. Det är med andra ord inte så enkelt som att ställa teologi mot teknologi. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Iran, 25 september 2001.
En viktig händelse i relationerna mellan västvärlden och den islamiska staten Iran sker just nu. För första gången sedan shahen av Iran störtades av revolutionära islamister besöker en högt uppsatt brittisk regeringsledamot Teheran. Redan själva besöket är ett bevis på de nya vindar som blåser i internationell diplomati efter de förödande terrordåden i USA för 2 veckor sedan. Iran belönas därför att de iranska ledarna uttryckt medkänsla med offren för tragedin och för att iranierna tagit avstånd från terroraktioner av detta slag. Iran behövs som bundsförvant i en världskoalition mot terrorism. Den brittiska utrikesministern kommer oavsett om han vill det eller inte att ses som ett sändebud för USA. Sedan revolutionen och sedan det mer än årslånga gisslandramat på USAs ambassad i Teheran för över 20 år sedan har amerikanerna inte haft politiska direktkontakter med den iranska regimen. Men idag sammanfaller iranska och amerikanska intressen som går ut på att krossa talibanernas makt i Afghanistan. Resplanen som den brittiska utrikesministern Jack Straw har lagt upp medverkar i sig till missnöje i Israel. Straw kommer efter att ha träffat den palestinska ledaren Yasser Arafat i Amman igår och de iranska ledarna idag under kvällen till Israel. Det som gjort att den israeliske premiärministern Ariel Sharon och president Moshe Katsav idag har förklarat att de ställer in planerade möten med den brittiska utrikesministern är ett uttalande som Straw gjort inför sitt besök i Iran. Straw sa att den vrede som många människor i Mellanöstern känner över det som hänt i Palestina under en följd av år bidragit till att föda terrorism. Straw har inte bara gett Israel skuld för att skapa terrorism, han har dessutom använt beteckningen Palestina, en för israelerna oacceptabel beteckning på de ockuperade områdena. Brittiska talesmän förklarar att ingen förändring har skett i inställningen till konflikten i Mellanöstern, men språkbruket har förändrats under Jack Straws korta tid som utrikesminister sedan han efterträdde Robin Cook för mer än 3 månader sedan. Straw kommer att tas emot av Israels utrikesminister Shimon Peres som förklarat att han kommer att säga några sanningens ord till sin brittiske motpart. Israelerna har hamnat på osäker mark när det nu har visat sig att brittisk och amerikansk realpolitik i de exempellösa terrordådens kölvatten håller på att innebära förändringar i det politiska umgänget i Mellanöstern. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Februari 2002. Här är Irans svar på att USA anklagar landet för att hysa terrorister.
I Irans huvudstad Teheran firade idag tiotusentals människor den 23:e årsdagen av den islamiska revolutionen. Manifestationen utvecklades samtidigt till en protest mot USA. George Bush har pekat ut Iran som en av de stater som stödjer terrorism och utvecklar massförstörelsevapen.
Den 20 mars 2002. Angående Irak.
Nära 400 opinionsbildare och organisationer från ett 40-tal länder går idag samman i ett gemensamt upprop för att stoppa FNs sanktioner mot Irak. Initiativtagare till uppropet som publiceras i tidningen International Herald Tribune är Hans von Sponeck, tidigare samordnare för FNs olja för matprogram i Irak.
Enough is enough. One has to lift what is unjust, what constitutes a punishment. Of people who have done nothing wrong.
Det får vara nog nu. Sanktionerna straffar bara det irakiska folket som inte gjort något fel, säger Hans von Sponeck. För 2 år sedan avgick han från sin post som FN-samordnare i Irak i protest mot sanktionerna. Det internationella uppropet idag ingår i en större kampanj som pågår i flera länder. Bland namnen hittar man ärkebiskopen Desmond Tutu, tidigare ryske premiärministern Yevgeny Primakov, den tidigare algeriske presidenten Ben Bella och författaren John Pilger. Med på listan finns också 2 andra FN-medarbetare som hoppat av i protest. Dennis Halliday, även han tidigare Iraksamordnare, och Jutta Burghardt är ansvarig för världslivsmedelsprogrammet i Irak. De ekonomiska sanktionerna mot Irak har pågått i över 11 år.
So economically it has been devastating. Socially it has been destructive. It has destroyed a middle class, a society.
Sanktionerna har varit förödande, säger Hans von Sponeck, inte bara ekonomiskt utan också mentalt och socialt. De har till exempel helt raderat ut den irakiska medelklassen. Den expertpanel som FNs säkerhetsråd tillsatte för att granska de humanitära effekterna av sanktionerna säger att nästan alla barn i Irak lider av näringsbrist. Och enligt UNICEF har spädbarnsdödligheten mer än fördubblats i Irak under de gångna 10 åren. Hans von Sponeck säger att drygt 1,5 miljoner dött till följd av sanktionerna. Han och de andra som skrivit på uppropet är oroliga för att USA snart ska utvidga sitt krig mot terrorism till Irak. Något som skulle innebära en katastrof för civilbefolkningen. Enligt Hans von Sponeck finns inga bevis för att Irak skulle vara inblandat i terrorism.
There is no evidence that Iraq has being an international terrorist supporting country. It is an excuse for the Americans to write, to finish the chapter which they didn't finish in 1991.
Hans von Sponeck som ansvarade för FNs olja för matprogram i Irak mellan 1998 och 2000. Reporter Nathalie Bizar.
Mars 2002. Arabiskt toppmöte i Beirut, Libanon.
Och så till Mellanöstern. I Beirut började idag det arabiska toppmötet, men utan den palestinske presidenten Yasser Arafat, mötets huvudperson. Han tvingades i sista stund avstå från att resa till Beirut. Israels villkor för utresetillstånd var för hårda. Huvudfrågan på det här mötet väntas bli det saudiska fredsförslaget, och vår korrespondent Lars Gunnar Erlandsson är på plats i Beirut.
Ordentligt försenat och efter många informella möten i korridorerna inleddes arabländernas toppmöte idag på förmiddagen på Hotel Phoenicia i Beirut. Flera viktiga stolar stod tomma när den libanesiska presidenten Emil Lahoud höll sitt välkomstanförande. Främst saknades den palestinske presidenten Yasser Arafat, som belagt med reseförbud av sin dödsfiende, den israeliske premiärministern Ariel Sharon. Sharon krävde lugn, slut på terrordåden för att släppa Arafat fri. Det hjälpte inte att USA försökte få Israel att låta Arafat lämna husarresten i Ramallah på Västbanken. Arafat kommer emellertid att delta via en videolänk ifrån Ramallah. Den libanesiske presidenten Lahoud talade om kravet att Israel erkänner FNs resolutioner som innebär att Israel ska lämna de ockuperade arabiska områdena. Han inledde med att be mötesdeltagarna att med en tyst minut hylla fallna palestinska martyrer, så som de kallas, de som dödats i kampen mot den israeliska ockupationen. Den största uppmärksamheten kommer den saudiske kronprinsen Abdullah att få. När han talar senare idag så kommer det att handla om den fredsplan som erbjuder Israel arabisk fred om Israel frånträder de områden som Israel ockuperat sedan 1967. Förutom Arafat saknas den egyptiske presidenten Hosni Mubarak och Jordaniens kung Abdallah. Deras frånvaro kan bero på att de är missnöjda med förberedelserna. Det kan också vara ett sätt att visa missnöje med USA. Flera deltagare här anser nämligen att USA borde ha kunnat ha tryckt på Israel bättre så att Arafat hade kunnat delta. På dagordningen finns förutom frågorna om Israel och Palestina också de övriga arabländernas relationer till Irak och en möjlig försoning mellan Irak och Kuwait. De båda ländernas relationer är fortfarande ansträngda sedan den irakiska ockupationen av Kuwait år 1990. Det ser emellertid inte ut som om något direkt närmande ännu är möjligt mellan de båda länderna. Däremot kommer arabländerna samfällt att varna USA för att angripa Irak militärt. Lars-Gunnar Erlandsson, Beirut.
Värsta självmordsattacken hittills mot Israel. En rapport den 28 mars 2002.
Först till Mellanöstern, där minst 19 människor, däribland en svensk kvinna, dödades igår kväll i den israeliska kuststaden Netanya. Det var ett av de värsta palestinska terrordåden hittills under det palestinska upproret.
Festdeltagare hade samlats på Hotel Park vid Medelhavskusten i Netanya på onsdagskvällen. En fest som inledning på den judiska påsken skulle börja. Det var då det hände. Det som inträffat gång efter gång i Israel under det palestinska upproret. En sprängladdning detonerade, en palestinsk självmordsbombare från Tulkarm på Västbanken, bara några kilometer från Netanya, hade lyckats passera alla säkerhetskontroller och ta sig in i hotellets matsal. Obeskrivliga scener följde när döda och skadade togs om hand. Minst 19 personer dödades, 70-talet skadades. Bland de döda befinner sig en svensk kvinna som rest till Israel tillsammans med två andra personer. En svensk trebarnsfamilj fanns också i restaurangen. De fem familjemedlemmarna klarade sig alla oskadda. Den militanta palestinska grupperingen Hamas tog på sig skulden för det nya dåd som satte stopp för två veckors intensiva medlingsförsök av USA. Den palestinska myndigheten tog avstånd från dådet. Den israeliska armén har antytt att planer finns för betydligt mer omfattande attacker mot palestinska städer och flyktingläger vid nya palestinska dåd. USA krävde att Israel inte skulle angripa i stor skala när Sinni försökte uppnå vapenvila. Nu lär inte israelerna vänta länge med kännbara motattacker. Timmarna innan självmordsdådet skedde hade försoningens vindar gentemot Israel svept in vid det arabiska toppmötet här i Beirut. Om nu bättre relationer med Israel präglade flera arabiska ledares tal igår, blir ändå den bittra sanningen att en snabb väg mot fred och normalisering sprängdes bort under kvällen i Netanya. Lars-Gunnar Elansson, Beirut.
Och i USA har president George Bush fördömt det här attentatet. Han kallade det ett kallblodigt mord och han upprepade sina krav på palestiniernas ledare Arafat att göra allt för att stoppa terroristernas våld.
I call upon Mr. Arafat and the Palestinian Authority to do everything in their power to stop the terrorist killing.
Bara några timmar före gårdagens terrordåd hade den amerikanske presidenten uttryckt förhoppningar om en ljusning i förhandlingarna mellan hans eget sändebud Anthony Zinni och parterna i Mellanösternkonflikten. Och Zinni ska enligt USA:s utrikesminister Colin Powell trots terrordådet stanna kvar i området och fortsätta förhandla i den takt israelerna och palestinierna ställer upp på.
General Zinni will remain through the holidays ready to engage and ready to work at whatever pace the two sides are willing to work at.
Bush-regeringens tyngd i förhandlingarna har mot bakgrund av det fortsatta våldet och bråket om Arafats stoppade resa till Arabförbundets möte ifrågasatts, även av kongresspolitiker här i USA. Men en talesman för Vita huset förklarar att det nu, precis som tidigare i Mellanösternförhandlingarna, gäller att ha tålamod. Väldigt mycket tålamod. Anders Ask, New York.
March 28, 2002.
Arabförbundets möte i Beirut avslutades idag. Alla stater står nu bakom det saudiska fredsförslaget som ska ge Israel fred i utbyte mot mark.
Men Israels premiärminister Sharon har redan avfärdat planen.
Blood only brings blood. The Old Testament says so. Genuine peace will not come out of the muzzles of guns. It will come from the hearts and minds. I hope the people of Israel who are interested in the security and stability and future of their children will see to it that this peace initiative be responded to in kind.
Fredsplanen innebär att arabländerna är redo att erkänna och upprätta normala förbindelser med Israel mot att den judiska staten retirerar från ockuperad mark till 1967 års gränser, erkänner ett självständigt Palestina med östra Jerusalem som huvudstad och, lite oprecist, finner en rättvis lösning när det gäller de 3,8 miljoner palestinska flyktingarna.
Ord på ett papper kan tyckas, men det är ett historiskt beslut av Arabförbundet. För första gången erbjuder arabvärlden Israel fred och ett erkännande av staten Israel.
Även om detta både av press och säkerhetspersonal hårdbevakade arabförbundsmöte resulterat i oklara formuleringar när det gäller den brännande frågan om flyktingarnas öde, finns det skäl att tala om ett betydande steg framåt, i alla fall enligt de flesta arabiska bedömare.
The Arabs are proving now to the whole world that they are trying to find something, let's say logic, and they are doing their best. Just giving their hand to Israel in order to find together a way to the peace. And if Israel doesn't want it, nobody can oblige Israel to do it. But at this moment, everybody in the whole world will find that the Arabs are not terrorists. They want peace, and they want seriously peace. And if Israel does not want it, at this moment, the responsibility of not finding peace will be the Israelis one, not the Arabs one.
Ja, Bosse, kan den saudiska planen bli verklighet?
Ja, man kan säga att egentligen beror det nu på Israel naturligtvis och på USA. Det vill säga om USA kan utöva en sån press på Israel så att man går med på det här. Men det är knappast troligt. Som sagt, Ariel Sharon har egentligen redan avfärdat den här planen, så att knappast.
Vilka är de stora stötestenarna?
Ja, alltså för Israel är det så att Israel kan inte gå med på att hundratusentals flyktingar får återvända till exempel. De kan inte heller gå med på att dra sig tillbaka till 67 års gränser. Det skulle innebära att de skulle överge en rad judiska bosättningar som finns i de här områdena. Det är liksom omöjligt. Dessutom att ha Jerusalem som huvudstad i en palestinsk stat, det är mycket svårt att tänka sig att för i varje fall Sharons och hans regering att gå med på en sån sak.
Men man kan säga att det är en framgång att arabländerna har enats.
Ja, för dem är det naturligtvis det, och det ser ju bra ut utåt så att säga. Och det ökar naturligtvis pressen på USA. Det gör att här har man att göra med en enad arabvärld som vill ändå lösa det här på något sätt. Men det, man måste ju faktiskt ha med Israel, det är ändå det handlar om.
Tack, Bosse.
29 mars 2002.
Klockan är 8 och här är Ekot. Det kommer dramatiska uppgifter från Mellanöstern nu på morgonen. Från Ramallah på Västbanken rapporteras att den palestinske presidenten Yasser Arafats högkvarter har omringats och beskjutits. Samtidigt har Israels regering förklarat Yasser Arafat som fiende, något som palestinierna tolkar som att Israel nu har förklarat totalt krig. Jag talade för en stund sedan med vår Mellanöstern-korrespondent Lars-Gunnar Erlandsson.
Ja, uppenbarligen är det så att snaran dras åt kring Arafat mer än någon gång tidigare. Stridsvagnar började rulla mot Ramallah under gårdagskvällen och natten, och nu på morgonen så har de beskjutit Arafats högkvarter. Eldflammor har synts där, väggar har rasat och den omgärdande muren, inhägnaden, har rivits ner av israeliska schaktmaskiner. Igår så började många att evakuera byggnader och bege sig ifrån Ramallah. Under natten så har också den allra närmaste kretsen kring Ariel Sharon, den israeliska premiärministern, haft ett möte som har pågått hela natten under 7 timmar.
Just vid det här mötet, som ett resultat av det, verkar ju att de har förklarat Arafat som fiende nu. Vad innebär det?
Ja, det innebär i stort sett att nu kan israelerna då skjuta direkt emot Arafat. Hans allra närmaste livvakter har blivit skadade, några av dem, under den beskjutning som har skett nu på morgonen. Och frågan är väl om de tänker försöka helt enkelt döda Arafat eller ge honom möjlighet att lämna Ramallah och isoleras någonstans utanför Västbanken.
För en stund sedan kom ett uttalande där det sägs att Israel kommer att göra allt för att fullständigt isolera Arafat men inte att utvisa honom. Premiärminister Sharon sa i ett tv-tal att Israel kommer att förfölja palestinska myndigheten på, som han sa, alla dess territorier och att omfattande åtgärder kommer att vidtas mot palestinierna.
April 29, 2002, Irak.
I dagarna 5 har Irak arrangerat hyllningar av sin ledare Saddam Hussein som fyller 65 år. Födelsedagsparader i flera irakiska städer hade många palestinska symboler, dessutom anti-amerikanska slagord. Enligt irakiska uppgifter så var 1 miljon människor ute på gatorna. Saddam Hussein själv syntes dock inte till. Samtidigt rapporterade New York Times att Vita huset satt ihop en plan för att störta den gamla ärkefienden Saddam med ett flyg- och markkrig i början av nästa år.
Juli 2002. Så här ska USA knäcka Irak.
I USA har en detaljerad plan för ett anfall mot Irak arbetats fram, där tiotusentals soldater och hundratals bombplan skulle attackera landet. Det skriver tidningen New York Times nätupplaga idag. Tidningen betonar att planen är preliminär, men att president Bush ska ha informerats vid ett par tillfällen, senast för ett par veckor sedan.
Från luften, havet och med marktrupper ska Irak attackeras i ett massivt anfall för att störta president Saddam Hussein. Invasionen ska ske, troligen från grannlandet Kuwait, med hjälp av tiotusentals soldater där bland andra marinkåren ingår. Flygbaser ska användas i så mycket som 8 närliggande länder och tusentals bombmål finns redan listade, såsom flygplatser, vägar och fiberoptiska kommunikationscentraler, förutom vapenlager och laboratorier där misstankar finns att massförstörelsevapen och missiler hålls gömda. Inget av de länder som nämnts i planen har formellt tillfrågats om de är villiga att ställa flygplatser och baser till förfogande, vilket understryker att invasionsplanen är preliminär. Inom Bush-administrationen övervägs fortfarande andra möjligheter än ett krig mot Irak för att störta Hussein. Men flertalet där och bland militären tror att exempelvis en inhemsk kupp mot diktatorn inte skulle lyckas. Inte heller att ett angrepp lokalt av något eller några grannländer skulle driva Hussein från makten. De betonar dock att en eventuell invasion inte är nära förestående. Planerna har senare lagts till början av nästa år, så tid finns för att skapa de rätta militära, ekonomiska och diplomatiska förhållandena. Frågan är om diplomati skulle kunna ha framgångar. Ja, i Österrikes huvudstad Wien avslutas just idag överläggningar mellan FNs generalsekreterare Kofi Annan och Iraks utrikesminister om möjligheterna för de av FN utsedda vapeninspektörerna att återvända till Irak. Regimen har stoppat alla vapeninspektioner i över 3 år. Hittills är utgången av de samtalen okända. Den nu av New York Times avslöjade planen kan vara ett medel för att sätta press på regimen i Bagdad. En plan som i många avseenden är mycket detaljerad, men i andra lämnar många frågetecken. Planen nämner exempelvis inga tilltänkta allierade i den här invasionen. Den säger heller ingenting om reaktionerna i Irak. Hur reagerar Saddam Hussein om det sker en omfattande amerikansk inmarsch av konventionella trupper i grannländerna? Irakerna kommer inte att bara sitta kvar på rumpan om vi transporterar in 250 000 soldater, påpekar en militäranalytiker för New York Times.
Reporter Kristina Gustafsson.
Juli 2002, Irak.
Iraq and the United Nations have failed to reach any agreement on the return of UN weapons inspectors. The multinational team wants to check accusations that Iraq is developing chemical, biological or nuclear weapons. After 2 days of talks in Vienna, the UN Secretary General Kofi Annan and the Iraqi Foreign Minister Naji Sabri emerged to admit failure. If the talks are to proceed, Iraq wants assurances that economic sanctions will end. They were imposed after the Gulf War 12 years ago. The UN Security Council has made their lifting conditional on Iraq passing an inspection for weapons of mass destruction. UN inspectors have been barred from Iraq since they left the country in 1998, accusing Iraqi authorities of hampering their investigations.
It was all talk but no action again, as the Iraqis met with the UN Secretary General Kofi Annan for the third time this year. At the very least, the UN wants weapons inspectors back in to check Iraqi claims that they've dismantled their nuclear, chemical and biological capability. But don't expect that happening soon.
We have just concluded the third round of talks with the Iraqi Foreign Minister and his delegation. We had constructive discussion, including at the technical level. The discussions focused on the remaining disarmament issues at the suggestion of the Iraqi delegation and on the practical arrangements should inspections resume at the suggestion of UNMOVIC. The Iraqi delegation will go back, obviously, to report to its authorities. I will remain in contact with the Security Council with respect to Iraq's expressed wish for comprehensive settlement and answers to the questions it posed last March.
And that's diplomatic language for saying there's been no real progress. It's getting on for 4 years now since the UN inspectors last worked in Iraq. Some say that in their absence, Baghdad has rebuilt its weapons capability. But nobody will know for sure unless the inspectors can get back on the ground. The Iraqi president, Saddam Hussein, has been stalling on that front. He wants assurances that letting the inspectors back will be the first step towards the suspension and lifting of UN sanctions imposed after the end of the Gulf War. The longer Iraq delays, the greater the chance that the United States will take matters into its own hands. America has made no secret of its desire to bypass UN diplomacy and use military force to neutralize any threat that remains in Iraq. Greg Barrow, BBC News at the United Nations.
juli 2002, Irak och FN-inspektörerna.
Ja, FNs vapeninspektörer i Irak blev pressade att spionera på Irak av bland annat USA. Där säger ambassadör Rolf Ekéus, som tidigare var chef för inspektionsstyrkorna.
Det är nog ingen tvekan om att man på amerikansk sida vill utöva ett inflytande på inspektionerna som skulle främja vissa grundläggande amerikanska intressen.
Det var massförstörelsevapen inspektörerna skulle leta efter när uppdraget inleddes 1991. Men redan efter några år kom påtryckningar från framförallt USA att leta efter andra saker.
Det var att försöka inhämta kunnande om andra aspekter, till exempel på president Saddam Husseins uppehållsort, som ju kunde vara intresse om man skulle komma åt honom personligen och så vidare. Alltså områden som låg utanför FNs mandat.
Också information om den irakiska säkerhetstjänsten och om de konventionella styrkorna vill USA ha besked om, säger Rolf Ekéus i radioprogrammet God morgon världen. Han säger dessutom att flera länder försökte pressa fram kontroversiella inspektioner för att provocera fram konflikter med Irak, och att inspektionerna skulle styras så att de passade det politiska läget. Rolf Ekéus hävdar att man under hans tid som chef lyckades stå emot påtryckningarna, men att efter 1997 när han tvingades sluta har förekommit tveksamma inspektioner.
Ja, det blev ju med tiden ett sånt hårt tryck. Det inträffade ju efter min period, då det förefaller som att trycket blev så hårt så att det blev en viss mått av anpassning.
Irak har sedan inspektionerna började hävdat att de används för spioneri, och uppgifterna från Ekéus kommer i ett känsligt läge när förhandlingar om nya FN-inspektioner förs. De ska ledas av svensken Hans Blix, men så sent som för 2 veckor sedan anklagade Irak Blix för att gå i USAs ärenden i förhandlingarna. Och enligt Rolf Ekéus kan det bli aktuellt med någon form av militärt understödda inspektioner.
Det finns en tanke om att man skulle koppla inspektionsverksamheten mycket nära till en tung militär uppbackning utan att direkt införa en krig. Det är sånt man funderar på.
Kan du konkretisera det något mera?
Nej, jag vill inte göra det eftersom det är en sån aktuell fråga.
Ambassadör Rolf Ekéus, för detta chef för FNs vapeninspektörer i Irak. Reportrar Christer Larsson och Fredrik Sperling.
juli 2002. Ryskt-iranskt samarbete oroar USA.
En hög amerikansk delegation är just nu i USA för att diskutera hur man ska, i Moskva ska det vara, för att diskutera hur man ska undvika att ryska kärnvapen hamnar i händerna på terrorister. Men samtalen i Moskva försvåras av att Ryssland för bara några dagar sedan offentliggjorde planer på att drastiskt öka kärnkraftssamarbetet med Iran, som USA anser stödjer terroristorganisationer.
I somras vid det så kallade G8-mötet, världens ledande industrinationer, tilldelades Ryssland 20 miljarder dollar på 10 år. Pengarna ska användas för att se till att de kärnvapen som kommer att avvecklas tas hand om på ett säkert och betryggande sätt. Det är bland annat för att diskutera det programmet som just nu två höga amerikaner är i Moskva. Energiministern som ansvarar för USAs kärnvapen och nummer två i utrikesdepartementet. Men bara några dagar före deras ankomst satte ryssarna själva en kraftig käpp i hjulet. I slutet av förra veckan offentliggjorde de en ambitiös plan för att kraftigt öka samarbetet med Iran. Bland annat ska Ryssland bygga upp till 6 nya kärnkraftverk. Man ska också tillverka flygplan tillsammans. USA har tidigare fördömt Iran som tillhörandes den så kallade ondskans axel tillsammans med Irak och Nordkorea. Rysslands nära kärnkraftssamarbete med Iran har varit ett av få allvarliga tvistämnen med USA. Och nu vill alltså Ryssland kraftigt utveckla det. Det skulle teoretiskt kunna medverka till att Iran får kärnvapenkapacitet. Ryssland håller redan på att hjälpa till med att bygga ett kärnkraftverk i Iran, vilket alltså bara det utlöst stark kritik i USA. Även i Israel har detta väckt oro och det har till och med spekulerats i att Israel skulle bomba den anläggningen innan den är färdig, på samma sätt som man bombade ett irakiskt kärnkraftverk för 20 år sedan. USA höll först tyst om Rysslands nya Iranplaner, men sen i början på veckan kom en ganska mild kommentar från utrikesdepartementet. Man kan tänka sig att USA vill få veta mer, vilket förmodligen dagens möten kommer att handla om. Det har talats om att USA kanske kunde acceptera att Ryssland levererar kärnkraftverk till Iran mot att USA får göra inspektioner på plats i Iran. För Ryssland är kontakterna med länder som Iran, Irak och Indien mycket viktiga eftersom de är en betydelsefull avsättningsmarknad för Rysslands tunga industri, inklusive försvarsindustrin. Så viktiga marknader att Ryssland inte har råd att avstå från dem, vad än USA säger. Sten Sjöström, Moskva.